Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs. Hej alla närradiolyssnare. Jag heter Tommy Dickens och idag ska jag samtala med en gymnastikledare som jobbar här i Örnsköldsvik och som är uppväxt i Ryssland. Jag tycker det verkar så spännande det där att få veta lite mer om hur det är i Ryssland eller kanske om hur det var i Ryssland och växa upp där. Och om det var tufft att bli gymnast, elitgymnast, det är ju sånt vi läser om i Sverige. Och här sitter jag i studion med Anastasia Isopova. Välkommen Anastasia.
Tack, hej hej.
Är det Anastasia man säger när man är vän med dig?
Ja, eller ja. Så Nastia.
Nastia, du ska försöka komma ihåg det. Mm. Stolt hållning, räta på ryggen, tajta in magen. Det där får jag höra 2 gånger i veckan, måndag och torsdag på seniorgympan som jag går på One Life på Paradisbadet. Och där är det Nastia som är vår ledare. Är det viktigt det här med att äldre har gymnastik, tycker du?
Ja, det är rätt bra att ha någon motionsaktivt rörelse för att inte helt och hållet sitta still eller ja. Mm. Aktivera sin kropp, sin muskulatur och sånt.
Ja.
Och behålla rörlighet. Ja. Så jag känner absolut det är jätteviktigt. Även oavsett vilken ålder, säger så.
Ja, jag tror ju, jag känner själv att det är väldigt bra att ha den här gymnastiken. Men, ja.
Kul att höra.
Man mår bättre.
Ja, bra.
Mm. Ja. Nu var det ju inte precis den här gymnastikfrågan jag skulle prata med dig om, utan det var ju mer om Ryssland. Var i Ryssland bodde du när du var barn?
Jag var född i en ort som heter Kislovodsk.
Mm.
Den ligger i södra delen av Ryssland. Om vi säger närmare mot Sochi.
Ja,
för att de flesta känner till Sochi genom OS, vinter-OS.
Ja.
Så det är därför jag anknyter det.
Jag förstår det.
Så att alla kan förstå lite
bättre. Jag tog kartboken med här för att vi ska kunna se var det ligger någonstans. Nu kan ju inte lyssnarna se det här, men om man säger mitt emellan Svarta havet och
Kaspiska havet mitt i, precis.
Ja. Och där har vi en bergskedja som heter
Kaukasus.
Kaukasus lärde vi oss i skolan, men du säger Kaukasus.
Kaukasus.
Ja, okej. Okay. Och Georgien ligger inte söder om den kedjan.
Precis.
Ja. Och du växte upp norr om den kedjan då?
Ja, här i.
Ja, närmaste större stad, vad blir det då?
Stavropol.
Stavropol, ja, just det.
Så det är den regionen, ja. Den är liten stan som jag född och växt upp tillhör till Stavropolski kraj.
Jaha,
heter den.
Ja, just det.
Stavropol.
Och Kislovodsk heter staden.
Ja visst.
Uttalar jag det rätt nu? Som
ja, det gör du.
Ja, okej. Okay. Och öster om er så finns den här som vi har ofta talas om.
Grozny.
Ja.
Mm,
Tjetjenienområdet.
Precis. Så ja, det var ett tag som de var lite för mycket rörelse där och
Det har bråkats en del.
Ja, precis.
Ja, just det.
Så att det är typ, om vi säger, med bil kanske 4 timmar ifrån oss.
Ja, just det. Och till Sochi är det samma sak där?
Nej, det är lite längre resa.
Lite längre.
7-8 timmar med bil, precis.
Okay. Mm. Okej, och så åker ni skidor i den där Kaukasus då?
Det är jättefin område och med jättehöga berg, olika nivå, olika svårighetsgrad. Man kan åka slalom, absolut, man kan åka långskidor också.
Ja, just det.
Men oftast det är slalom som gäller.
Ja, jag förstår det, det är lika här, vet du.
Precis, och den här området som heter Kaukasus eller bergskedjan. Så de har byggt de senaste 5 år redan många olika spa-hotell, får man säga. Så det är kurort som jag...
Kurort, ja.
Ja, precis. Ja, det, min hemstad. Och hela den området som min närmaste små städer, det är också en kurort för att det finns små skälor som... Vad säger man? Man kan få en mineralvatten.
Ja, just det. Jo.
Så folk åker dit för att vila, ta semester, gå på park. Vi har jättestor, enormt stor park, vilken man kan gå in och sen så fortsätta gå mot berg och så vidare, vidare, vidare. Så det är genom berget, det är bara vandra i flera dagar.
Ja, men
dagar.
Det är som i Alperna och som i våra fjäll, kan man säga.
Ja, ja.
Ja, då kommer vi åka dit på semester i framtiden.
Ja, hoppas jag.
Du, hur långt ifrån Moskva, om du flyger till Moskva?
Oj, med flyget, om vi säger så här, jag faktiskt ska åka hem precis från Moskva, då kommer det att ta runt 2 timmar 10 minuter att flyga.
Jaha, 2 timmar 10 minuter.
Och skulle du ta tåg, eller skulle jag åka tåg, så tar det... Snabbt då går på 36 timmar.
Oj, 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 är det så långt?
Men med den normala tåget så tar det runt 42 timmar. Två dygn.
Det är som att åka neråt Berlin härifrån eller något sånt. Så vi förstår avståndet. Och det är rakt söder om Moskva nästan. Där.
Jag tror, om jag hör inte fel, så det är 2400 kilometer från Moskva till min hemstad. Ungefär.
40 mil. Oj, oj, oj.
Ungefär. Okay.
Oj, det här var så långt så nu måste vi ta lite musik. Nastja, vad vill du då lyssna på?
Jag skulle kunna lyssna på kanske... Eros Ramazzotti.
Jaha, Eros Ramazzotti, ja, okej.
Okay. All You Can.
Vad sa du?
All You Can. Jag kan inte den språket som han sjunger.
Più che puoi.
Yeah, All You Can, översättning.
Okej, okay, vi kör.
Guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. Chance, the gift of fear, love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can. Siamo noi,
siamo noi che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi che la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che può. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta,
Nastja. Vi fortsätter att prata. Du heter nu Kislavodsk där du växte upp.
Ja, visst.
Ja, i en vanlig rysk familj?
Ja.
Mamma, pappa?
Mamma, hon jobbar som tränare på en idrottsskola.
Aha.
Men när jag var 10 så mamma och pappa skilde sig.
Mm-hmm.
Så ja, jag har pappa fortfarande fast de inte tillsammans.
Ja, men de bor båda i Kislavodsk?
Nej, pappa bor i Moskva.
I Moskva, okej. Okay, ja.
Precis. Ja.
Syskon då?
Ja, jag har en brorsan
som
heter Ivan.
Mm.
Och han pluggar också i Moskva just nu på universitet.
Mm. Säger man Ivan på ryska?
Ivan.
Ivan trodde jag det heter. Ja, just det. Okej, okay. Ivan den förskräckliga.
Nej. Nej.
En brorsa, inga fler syskon?
Nej, vi är två.
Mm, just
jag
det.
Och han.
Och han gör nu?
Pluggar.
Han pluggar, aha, ja. Okej.
Okay. Idrottsmanagement.
Ja, då är du bra mycket äldre än honom då, för du måste ju vara några år efter plugget.
Jag är 31 och han är 20.
Oj, vilken skillnad. Ja, okej. Okay. Pappa, mamma och två syskon alltså hade du när du var barn. Var, är det mycket stor klassskillnad så där i en sån här stad Kislavodsk? Hur många bor du ungefär så där? Är det som Övik eller?
Dubbelt så stort.
Dubbelt så stort som
Övik. Precis. 100, okay. Som sist jag kollat så var det 149 000.
I hela kommunen så att säga.
Precis.
Ja, just det. Precis. Vi är ju sådär 55 000 här. Och stan är bara 30 000. Ja, jag vet inte vad Kislavodsk är. Men det är i alla fall större än Övik då.
Ja, men det är lite mer, vad säger tätt ord.
Ja, lite
en Örnsköldsvik är lite mer
utspridd.
Utspridd lite mer kusten och sånt.
Ja,
vi är lite tättare fast ändå rätt långt och stort.
Vad är det för landskap runt omkring? Är det mest skog eller mest åker?
Det är massa berg och skog bland annat. Ja. Och lite floder som från berger.
Ja, floder från berger.
Ja, rinner. Så det är fint. Ja. Det är mycket grönt.
Jordbruksmark? Inte så mycket.
Inte direkt så. Man måste åka ett bit ifrån själva stan. Men de som är lite äldre personer, de håller på, ja.
Vad lever man på då i Kislavodsk? Är det industrier?
Nej, som sagt tidigare, det är kurort.
Kurort, ja.
Ja, precis. Så det är spa-hotell.
Ja, man men det satsas. Kan väl inte alla 140 000 leva
Nej,
på?
Inte alla. Men de flesta, alltså det är jättebra. jättemånga olika spa-hoteller som folk från hela Ryssland, och nu det börjar bli så populärt så även utländska personer reser dit för att återhämta sig, gå på park, andas med en fin luft. Fast jag tycker det är stor skillnad med luft här och där. Alltså,
på vilket sätt då?
Här det är lite mer ren luft man andas med. Och i Kislovodsk, bara för att det är kanske så mycket, vad säger man, så mycket varmare klimat i den området. Så det gör lite skillnad, och sen så lite mer fuktighet. Så jag tycker det är lite svårt. Första 3 dagar jag upplever själv att det är svårt att komma. När jag reser tillbaka så det var...
Men det är inte industrier alltså?
Nej, inte mycket. Nej.
Men den här större staden då, Stavropol?
Oj, där finns allt möjligt. Det är den båda.
Det är en stor stad.
Precis.
500 000 eller?
Jag faktiskt vet inte vad det är.
Men det är...
Alltid hade intresse tyvärr för den stan. Fast jättemånga gånger har varit där. Men min barndom, så under den tiden som jag var liten, så tyckte jag inte om speciellt den området. Stavropol. Men det säkert finns jättefina ställen.
Ja, men som barn då i Kislovodsk, vad gjorde du då för någonting?
Ja, vad är det? Rätt mycket faktiskt. När jag var 4 så började jag med gymnastiken.
Det gjorde du redan som 4-åring?
Ja, på riktigt. På riktigt.
Okay.
Alltså, det var min faktiskt vilja. Vilken mamma tyckte, nej, du ska inte göra det. Helst att du pluggar i språk eller alltså väljer något annat. Och då sa jag till hon, nej mamma, jag kommer att bli eller veterinär. Eller så som dig, tränare.
Okej, då blev du tränare.
Ja, då blev jag tränare faktiskt mot mammas vilja. Men successivt så kom vi dit ändå.
Men sen gick du i vanlig skola då?
Ja, då var det så här att det var idrott. Halv, vad säger man, halv intresse. Absolut vanlig skola. Och parallellt så spelade jag stor tennis. Och 3 gånger per vecka. Och 2 gånger per vecka så gått jag i musikskola.
Du spelade?
Piano.
Ja, men du sa att du spelade?
Stor tennis.
Vad är det?
Tennis.
Tennis?
Tennis, ja.
Med tennisbollar?
Ja, precis.
Jaha, spelar du tennis?
Ja.
Det gör jag också. Ja.
Men inte just nu längre. Men det
du har
var,
slutat.
Ja, det var ett tag sedan. Men det var faktiskt så här att från en kanske... träning så får jag till på förmiddag. Varför man kunde göra så, för att i Ryssland man går på skola eller förmiddag eller eftermiddag. Man börjar inte alltid oavsett vilken ålder från morgon och slutar på eftermiddag. Så det är skillnaden. Och den till exempel ledigt förmiddag, så jag hade intresse och med hjälp absolut av mamma så fick jag syssla lite mer med tennis och musik.
Du kallar det för stortennis alltså?
Ja.
Ja, till skillnad från lilltennis då?
Ja, eller vad heter den? Pinnis, va?
Ja, pingis alltså.
Pinnis, ja, precis.
Just det, jag förstår.
Så.
Ja, och sen efter den där skolan då, då blev det något gymnasium eller liknande, kan det heta så?
Det är så att man får gå i Ryssland 9 år på vanlig skola eller så 11. Går man 9 år på skolan och så direkt efter man ska gå till gymnasium som det heter här, men det heter lite annorlunda i Ryssland. Fast det är också 3 år. Kan vara 2 på något speciellt tillfälle.
Ganska likt här då, 9 plus 3 år.
Ja, och sen så universitet eller institut.
Det låter väldigt lika. Och de där första 9 åren, de är obligatoriska? Alla går?
Ja, alla går, precis. Men det finns en annan väg och plugga, då har jag bestämt att göra det. 11 år kan man gå.
Ja.
Och då det betyder 9 obligatoriska, 2 år till alltså årskurs 10 och 11.
Vad gjorde du då? Då,
då det är ungefär, alltså det innebär att det är samma gymnasium fast genom två år.
Jaha, det går lite fortare.
Precis, fast lite tuffare också.
Lite tuffare,
ja. Och sen så får man direkt gå in på ansöka på universitet.
Ja, just det.
Så vilken jag gjorde och så... Jag har bestämt mig att plugga i en idrottsuniversitet i Sankt Petersburg.
Just det.
Så 2004 började jag plugga där och fortsatt.
I Sankt Petersburg?
Ja, precis.
Ja, det var långt bort.
Ja.
Varför valde du det?
Det var faktiskt så att min mamma pluggade i samma universitet med pappa.
Jaha.
Och rykter om...
Ja, det heter rykte.
Jättebra om den universitet än idag.
Ja.
Så den är rätt stor och den är baserad på... Alltså de har enorma möjligheter för att utbilda folk. Och under den tiden som jag pluggat så har jag träffat många utländska. Som på grund av den universitet flyttat in till Ryssland för att läsa idrott, till exempel psykologi eller medicin, hygien, vilken idrott som helst. Eller så bara för ryska, för att kunna lära sig ryska.
Ja,
så det är olika intresse från alla, men det var rätt många utländska personer också.
Det är ett stort universitet i Leningrad, förstår jag.
Den är jättestor, precis.
Ja, just det. Och där läste du någon sorts idrottsutbildning då?
Idrotts, precis.
Specialiserat på någonting då?
Det är specialiserat mot rytmisk gymnastik.
Det var det,
I min tillfälle.
Ja.
Men den universiteten håller i sig alla möjliga idrott. Typ brottning, friidrott, tennis.
Men det var inte det du gick då? Utan
nej,
det var
alltså det är olika, vad man säger, distrikt.
Ja.
Alltså det är enormt stor universitet, men alla möjliga idrotter som ingår i den. Så oavsett vilken idrott du håller på, du skulle kunna ansöka hos dem och plugga.
Ja.
Då var det 5 år.
5 år?
5 år utbildning, precis.
Så det gick du?
Ja. Och jag slutade 2009.
Ja, du nämnde någonting om musik förut. Var det skolan?
Ja, då var jag när jag var liten. Jaha. Jag började, tror jag, parallellt faktiskt med vanlig skola när jag var typ 7. Och det är normalt att börja 7, vanlig skola. Och någonting. Då började jag spela lite eller faktiskt... Jag hade inget stort intresse för det.
Nej.
Men mamma tyckte att jag ska utvecklas.
Ja, det gjorde
utvecklas.
Min mamma också.
Jag ska utvecklas.
Jaha.
Som man brukar säga, harmonisk.
Ja, så du fick gå någon musikskola av något slag?
Ja, precis. Så jag började praktisera med piano.
Ja, just det.
Fortepiano. Och i 4 år så spelade jag på piano.
Mm.
Men sen så tyvärr min lärare blev erbjuden att flytta från Ryssland till...
Då blev det ingen mer piano.
Nej, visst.
Jaha.
Så det var lite, jag skulle vilja fortsätta.
Jaha.
Men det funkade inte med den andra lärare.
Okay.
Så jag kunde inte bli van eller få den vanan för att fortsätta spela och få lika bra råd av han. Så då pratade jag med mamma och jag tycker inte att jag ska fortsätta för att... mot mitt
vilja. Jag brukar säga att jag slutade spela piano när jag blev starkare än mamma.
Jaså? Betyder det 18?
Nej, långt tidigare.
Jaså?
Men du, apropå musik, nu ska vi lyssna på någonting igen.
Ja, vad ska vi lyssna?
Säg du, vad du vill ha.
Kanske vi kan lyssna på någonting. Jesse Glenn, Right Here.
Right Here. Jaha, ska vi se om vår tekniker Erik Bergström som sitter här bakom glasrutan kan hitta den musiken. Vi testar. Finally I'm where I wanna be. I didn't think this life was gonna be for me. I love you gave me to discover was right here. But now I'm caught up dream, don't wanna leave. See, I ain't been one for wishing that.
threat is creeping up on you. No confiding nor abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you.
Tommy Dickens så sitter här och pratar med Nastja Anastasia Isopova om livet i Ryssland. Mm. Det är spännande att höra, tycker jag. Vi hamnade i Sankt Petersburg nyss, där du gick på universitetet i 5 år. Men jag glömde fråga det här om hur klassamhället ser ut i en vanlig stad som Kislovodsk. Finns det fattiga och rika? Syns det tydligt om jag kommer dit nu och stiger in att där bor de rika och där bor de fattiga?
Ja, jag tycker det syns jätteväl så fort man kommer in i landet. Och beror på lite grann vilken, vad säger man, region man tillhör också.
Ja.
Så jag skulle kunna säga att det är väldigt stor skillnad på klasser.
Vi läser ju om sådana här miljardärer, ryska miljardärer ibland i tidningarna. De vet vi att det finns. Men det finns en medelklass också, kan man säga.
Ja, alltså jag skulle säga att det finns de 3 olika klasser.
Ja.
Det är mest folk tillhör den fattiga.
Alltså det är mest folk?
Ja, det är mest. Ja. Men det finns absolut i medan, alltså medium, den här nivå.
Ja.
Och sen så absolut de som oligarker, kallar ni dem, eller?
Oligarker, ja.
Ja, precis.
Ja, det gör vi.
Eller rika toppar.
Ni har nog mer sådana i Ryssland, tror jag, än i Sverige. Vi har ju en stor medelklass istället kan man säga, och ganska få fattiga.
Ja, men det är det som slår på ögonen, om jag får uttrycka mig så. När man kommer in i landet så ser man det här på riktigt. Vem kan, vem har och vem har inte och vem kan inte.
Nej, just det.
Lite så.
Men vad tillhörde din familj då, kan man säga, på den här skalan? Var ni fattiga eller medelklass eller oligarker?
Nej, tyvärr så var vi inte oligarker. Och är
roligt.
Inte idag.
De verkar sitta i fängelse, många av dem.
Ja, det kan leda till det. Absolut.
Men medelklass så... kanske då ungefär?
Ja, alltså vi var i medelklass från början. Och... Eller från början får man säga. Jag vet inte. Jag hade ingen... Precis, när jag var liten så tyckte jag att vi hade ganska bra.
Ja,
en dag jag kommer ihåg hur det var.
Mm.
Men sen så pappa och mamma skilde sig så... min mamma gjorde det så bra med två barn.
Ja.
Min lillebrorsan var bara två.
Ja, du var 10-11 år äldre. Ja,
ja precis. Mm. Så det... Ja... Det var rätt tuff perioden för oss.
Mm.
Men jag är stolt över min mamma.
Som att hon, klarade av det. Ja.
Precis, hon klarade av det. Och tack vare min stuvfar. Han klev in i vårt liv. Fast absolut, jag visste ingenting.
Men efter ett par år så visste du.
Ja, precis. Då började jag förstå lite att med hans hjälp så stod vi på ben ordentligt. Och,
bodde ni i hyreslägenhet eller ägde ni hus? Eller?
Mellan när jag var 11 och så fram tills jag flyttat hemifrån till att plugga.
Mm.
Så vi bodde i en hyreslägenhet.
Ja.
Och det är inte samma sak hur man gör det här i Sverige. Man har uppsägningstid, till exempel 3 månader.
Här
eller
i Sverige, ja.
Ja, precis. Ja. Så det är lite skillnad. Det finns lite krav vilka man kan inte avbryta direkt plötsligt.
Mm.
Men i Ryssland det finns såna också med krav. Men absolut, då betyder det att man betalar lite mer.
Ja, förstår du?
Ja, om man hyr privat så då blir det lite annorlunda upplägg.
Mm.
Så det kan vara så att nästa dag, nästa vecka kommer någon och säger tyvärr om en månad så måste jag ha tillbaka det där.
Jaha,
förstår du?
Och det var så ni hade det?
Ja, så tufft. Att då känner man, var ska vi då? Vad ska vi göra? Men vi hade farmor i närheten, så ett tag vi bodde där. Men det är inget kul med två barn, jag förstår att det var rätt doof. Och för oss också, fast små barn accepterar det mesta. Men, eller kan ta det mesta.
Jo, visst är det så.
Men vuxna upplever att det är rätt doof, och det såg jag på mamma. Men som jag sagt, jag är så stolt.
Men finns det, äger inte samhället, alltså staden eller staten, hus med lägenheter i Kislovodsk?
Ja, det gör de en del. Men till exempel nu mamma har för... Jag tappar lite ord.
För några år sedan?
Ja, det blir kanske 8-9 år snart som hon har köpt en lägenhet.
Jaha,
som sagt.
Okay.
Tack för... stuvfar med hans stöd lite. Jag hjälpte till genom mentalt om vi säger så, att han funnits för oss. De jobbat båda två på att sikta att skaffa en lägenhet. Så till slut när jag gått andra år på universitet, så jag minns en dag, den dagen när jag kom tillbaka hem och så det var så skönt att komma in i sitt eget, och så mamma var nu släppte man den tanken.
Det förstår jag.
Så att, som sagt, staten äger det, men till exempel om människor köper den så då det är eget.
Ja.
Eget. Ja, och då betalar man bara för de här energi, alltså el, vatten och lite de här kommunala saker.
Det är som bostadsrätt här kan man säga.
Ja, precis. Så den summa stiger inte så tokigt.
Nej, jag förstår det. Ja, men du, livet som tonåring i Kislovodska, då? Hur var det då? Var det mycket fester och sånt?
Nej, ja, alltså, jag hade ingen intresse för det. Jag var så upptagen med idrott och som, menar du tonåring till exempel, 12, 13?
Nej, jag menar nog mera 15, 16, 17 jaha, år sedan, nej, när man börjar vara lite busig.
Nej, inte alls. Jag faktiskt hade intresse mycket mer för idrott och jag var nästan varje andra, tredje vecka bortrest på olika tävlingar.
Man har redan då?
Ja, precis. Mm. Och det började så ganska tidigt. Mm. Så...
Är det typiskt för ungdomarna i
Kislovodsk? Nej, inte Kislovodsk, inte i Ryssland direkt så. Mm. Men om man... Alltså, bara för att det är så stor konkurrens... Ja. Och om man vill ha sin bästa eller göra sin bästa så satsas man. Alltså vi har den lite sådär målsikt.
Ja.
Så går jag dit.
Ja, just det.
Och jag kan säga...
Så var du.
Jag var sånt.
Ja, just det. Okej, nu ska vi ta en liten sång igen eller vad det blir. Ja. Vad vill du lyssna på då?
Jag skulle kunna lyssna på Michael Jackson.
Ja, men det är ju bra. Och då tar vi... Du har skrivit upp här, They don't care about us. Okej, vi lyssnar på den.
Det är inte någon många som care about us.
Jaha, Anastasia, nu har vi förflyttat oss till Sankt Petersburg där du går på universitetet och pluggar i 5 år. Hur var livet där då, tyckte du? Var det bara gymnastik, gymnastik, gymnastik?
Nej, det var faktiskt inte, men de första 2 år det var mest plugg och, ja, och gymnastiken för att då var jag med en lag som vad säger man, ja, vi tog 3 gånger rysk mästerskap.
Jaha, så okay.
2005.
Ett lag, hur många är i det laget?
6 stycken, en reserv. Så jag var i den huvudlag genom 5.
Jaha.
Och en reserv som måste finnas för att byta ut.
Ifall.
Mm. Det var 2 grenar så man kunde... Vad säger man? Man måste nästan alltså delta i en av dem som reserv.
Mm.
Så ja, vi tog 2005, 6 och 7.
Var ni ryska mästare?
Ja, precis. Ja. Med grupp, alltså trupp som kallas här. Fast inte trupp, den är helt separat idrott. Genom RG, trupp.
Okay. Jag förstår inte det där, men det spelar
nej,
inte så stor roll.
Men det är stor, vad säger man, gymnastiken är så stor och bred.
Ja, just det. Jag förstår att det var ett duktigt gäng i Sankt Petersburg i alla fall. Som
ja, och, ja, precis. Så det var mest 2 år, massa plugg. Vi har pluggat jättehårt på nätterna till och med. Fram till 6 nästa morgon klockan 8 kliver man upp och går på en test eller prov.
Oj.
Och så failar den och sen igen pluggar. Ja, det kan vara för att om man tillhör en lag... vilken också fick, vad säger man, åka och vara en rysklandslag 2 gånger utomlands.
Ni representerade Ryssland?
Ja, alltså vi representerade Ryssland.
Ja.
Så det innebär att man åker så många gånger på olika tävlingar, internationellt, inom Ryssland, allt möjligt.
Det gjorde du under den här tiden alltså?
Ja, precis. Ja. Och så man tvungen läsa parallellt och komma tillbaka till universitet, göra prov för att inte vara efter de andra. Men det visade sig till och med så att vi var före de andra, så vi var plugga på. Så det funkar, men ja, studien är den roliga tiden tycker jag.
Alltså,
jag har upplevt så mycket saker och skapat nya kompisar och fick lära sig så mycket hur man ska vara och att flytta från en liten stad som kanske var bara några tusen, 100 000 till 11 miljoner.
Sankt Petersburg.
Ja, precis.
Ja.
Det är registrerat, jag vet inte i verkligheten.
Men du hann ju inte ha glädje av den staden, förstår jag, så mycket som du plugga och reste.
Ja, så... Kanske en dag per vecka så hade vi ledighet ändå. Och då kunde man gå och undersöka något museum eller resa någonstans och kolla lite kultur och olika arkitektur.
Ja.
Det finns jättefina ställen i Sankt Petersburg som är skända till och med.
Ja.
Men absolut det bästa tiden det är vår och sommaren.
Ja.
För att annars det är massa slask och blåser och regn och lite sådär.
Ja.
Så att,
ja, jag har varit i Sankt Petersburg och vandrat på gatorna och tittat på husen också. Så att,
vandrat på gatorna?
Jajamän, det har jag gjort. Så det har jag sett.
Ja.
Jag vet, det är mycket att titta på i Sankt Petersburg.
Ja, precis.
Men har du varit i Sverige någon gång under den här perioden och tävlade?
Nej, vi var inte på någon tävling faktiskt i Sverige.
Hur var din första kontakt med Sverige då?
Det var i 2008. Tror jag, om vi säger så precis. Så
vad var det som hände då?
Vi blev bjudna, våran tränare, alltså hon hade kontakter med en person här i stan som Lage
Dahlqvist. Just det.
Så han bjöd oss på en turné.
Var det ert lag det alltså?
Ja, vårt lag och bland annat själva gänget var av 12 stycken. En ledare, 6 av oss som är från trupp, 2 rock'n'rollister och 2 akrobater.
Jaha. Akrobater också.
Ja. Så det var en till tjej bland folk med om hon hade möjlighet eller så någon annan gymnast individuellt som vi kallar. Så det är två olika riktningar genom RG.
Ja.
Trupp eller så individuellt.
RG som står för rytmisk gymnastik. Ja,
ja precis. Mm. Rytmisk gymnastik. Så den gäng fick komma hit och vi åkt från Sankt Peter. Nej, från...
Hit till Lövvik?
Nej. Om vi säger så här, vi fick erbjudande. Mm. Så vi far till Finland.
Jaha.
Och därifrån tog vi en Silja Line båt. Eller fartyg, jag läste det,
va? Ja, fartyg, ja.
Så kom vi till Stockholm och så satt vi oss i buss med en bil och så far vi i det mest södra delen av Sverige. Okay. Så vi har varit där i Jönköping, Linköping, Nyköping, Malmö.
Ja, och då uppträdde ni på de ställena.
Precis, i 2 veckors tid.
Och det var Lager som var reseledare då?
Ja, precis. Så det, ja, då kunde inte nå många engelska alls. Nej. Så det, du vet, kroppsspråk lite.
Ja, jag förstår det, ja.
Ja, och under den första resan faktiskt så följde med en, vad man säger, kille.
Ja, en kille. Ja, det brukar man säga. Ja,
ja visst. Som hade sin projekt från högskolan.
Jaha, en svensk kille alltså.
Precis, svensk kille som Lage har tagit med sig.
Ja.
För att hjälpa han med bil. Så ja, vi fick lite kontakt med han. Eller jag fick kontakt med
du
han.
Du fick honom, ja, med kroppsspråket.
Kroppsspråket och lite gester. Och
ja,
du vet.
Just det. Ja.
Förutom good morning och så good night så kunde man inte säga något mycket. Hej. Typ så. Ja, så den turné faktiskt upprepade som ett år. Så 2009. Och under den tiden som jag var i Ryssland så bestämde jag mig, nej, så här ska inte gå. Jag måste plugga engelska. För att när man pluggar på universitet så fick jag plugga franska.
Mm.
Eller fick, det var sen från skolan. Mm. Så ja, då gått jag privat hos en lärare, engelsk lärare, och hon la de här grunderna som jag kunde uttrycka mig och kunde prata.
Var du färdig på universitetet då?
Nej,
du var fortfarande där.
Så vi, sakta, steg till steg, så allt ihop tillhör, kombineras allt möjligt.
Ja.
Så det var fullt upp, alltså dagarna. Till slut så 2009 fick vi åka igen på den turné.
Mm.
Och det var april, samma tid, vår, den finaste,
när
det började bli lite varmare. Så då kunde vi prata med den killen och omgås. Så med, på grund av det här, så 2010 tänkte jag, jag försöker flytta. Eller...
Du kände dig sugen på Sverige?
Han frågade mig, den killen, vi blev så nära varandra, så han frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att flytta till Sverige, och jag bara, kan du tänka sig det här? Så det är en lång process faktiskt innan man får tillåtelse och den här uppehållstillstånd. Så jag har gått igenom den processen och fick godkänd. Så 2011 var
Fast du inte hade någon jobb här så fick du komma hit också.
Nej, det är på grund av relation med han.
Ja, just det. Så,
då fick jag komma hit. Och så var det att jag faktiskt, vad säger man... Fortfarande var aktiv tränare, bland annat i Ryssland. Men då måste man avbryta allt, om man säger så. Men jag var färdig med att plugga.
Det var
med
det
att plugga, precis.
Ja.
Så jag kom hit och till Örnsköldsvik.
Det var tack vare killen här och Lage.
Precis. Ja, så Lage, jag pratar än idag, och jättetrevlig familj han har, och han är så upptagen man.
Ja.
så Ja, började jag hos en, upptäckte jag att det finns en förening här som håller på den intresse jag har. Så började jag vara där som en hjälptränare. Och
det var på ÖGK där?
ÖGK, Undersegymnastikklubb, ja. Precis. Så jag tyckte det var väldigt givande tid hos dem. Ja. Mycket, mycket givande, för att bland annat språk.
Ja.
Så barnen är så duktiga på att lära för vuxna.
Bra lärare de, ja.
Den tiden blev tvärtom. Inte vuxna lär barnen, tvärtom.
Ja, just det.
Så då fick jag den möjlighet, och så gått jag på konvux på SFI och så grundläggande.
Ja,
parallellt att läsa där svenska. Så, men det var, jag måste säga att det var en rätt tuff period för mig.
Ja,
första
tack
år.
För det. Nytt land.
Ja, helt ny kultur, helt ny mentalitet och syn och mat. Åh, herregud, ja. Så att, ja, det var rätt mycket att ta. Efter, man kan säga så här att en liv fanns i Ryssland, det är helt annat liv, vilka jag kunde inte, alltså, fatta varför det blev så här. Hur? Varför de tänker så? Varför? Men nu, det börjar bygga sig lite mer, vad säger man, baserat. Jag ser saker, varför. Jag förstår lite bättre, och det behövs bara tid. Ja, allt behöver
för
tid.
Att lära sig den nya kulturen.
Ja, ja, precis. Så det mesta tar tid.
Ja, det är klart. Och nu jobbar du på en ny förening här som heter...
Vi kallas för Höga Kusten Gymnastikklubb. Så den... bara 2,5 år gammal.
Ja.
Men vi trivs jättebra. Den, ja,
hur många barn är det du har där?
Just nu ungefär vi har 22 stycken.
Och det är i åldern?
Från 5 upp till 15.
5 till 15 år.
Ja, precis. Okay. Så,
och nu sa du på senaste seniorgympan att ni skulle ha uppträdande på...
Ja, vi ska ha julshowen.
Julshow,
inför jul, precis.
Kan du göra reklam för det här? Vilket dag är det?
Ja, vi ska ha den uppträde den 22 december på Paradiset, den sporthallen.
Sporthallen, där, ja.
Klockan 3.
Klockan 3, 22 december.
Precis.
Dagen före dopparedagen.
Ja, och så tema för det är så olika kulturer med dans.
Ja,
så vi förväntar oss att det blir något spännande.
Tränar ni hårt nu då för det?
Ja, både och. Ja. Absolut, man ska träna hårt och ha det kul.
Ha kul, ja, ja, just det. Okej, jag tror att vår tid är ute just för det här i alla fall.
Ja.
Det var hemskt trevligt att få prata med dig och höra lite om Ryssland och din resa till Sverige. Och jag får önska dig lycka till i fortsättningen här. Vad roligt att du har bosatt dig i Örnsköldsvik, tycker jag, som bor här.
Ja, tack.
Och så får jag ju passa på att tacka också för att du är en sån himla bra seniortränare. För det tycker vi alla, vi damer och herrar i den där gruppen på måndagar och torsdagar. Det ska du veta.
Tack så mycket. Tack.
Okej, då ska vi tacka för oss, och så ska vi tala om att efter kommer Maria Meidel att läsa andra delen av en novell av Stephen King. Så det kommer senare. Okej, tack så mycket, Anastasia.
Tack, hej då.
Hej då.
Nu följer andra delen av veckans novell, lite krasslig bara, av Stephen King. Men först en liten resumé. Reklammannen Bradley Franklin är gift med Ellen. De bor i en lägenhet i centrala New York med sin hund Lady. Ellen har varit förkyld en period men är nu, enligt Bradley, på bättringsvägen. En obehaglig lukt har börjat sprida sig i hyreshuset där de bor. Sanerare är på väg för att ta reda på vad som har hänt. Samtidigt har Bradley lite svårt att koncentrera sig på sitt jobb. Här kommer alltså fortsättningen på Lite krasslig bara av Stephen King. När Billy har gått igen går jag på toaletten. Klockan är 10 och morgonkaffet har hunnit rinna igenom de flesta på kontoret. Nu är de i fikarummet och hämtar mer så jag får toaletten för mig själv. Jag släpper ner byxorna för att det inte ska se konstigt ut om någon kommer insläntrande och råkar kolla under dörren. Det enda jag vill göra här är att tänka. Kontot med Fasprins smärtstillande tabletter hamnade på mitt bord 4 år efter att jag hade börjat på reklambyrån. Jag har haft några speciella jobb genom åren, några stora grejer och det här var en av dem. Det gick fort. Jag öppnade asken med varuprovet, tog fram burken och det som vi kallar kärnan i reklamkampanjen stod kristallklar för mig på en gång. Jag tramsade lite först förstås, man får inte låta det se för enkelt ut. Sen gjorde jag några skisser till kunden och Ellen hjälpte till. Det var precis efter att vi hade fått reda på att vi inte skulle kunna få barn. Det var någon medicin hon hade fått när hon hade reumatisk feber som liten. Hon var ganska deppig. Att hjälpa till med de där skisserna gav henne något annat att tänka på och hon tog sig an jobbet med liv och lust. Det var min kollega Al som hade hand om allt på den tiden och det var honom jag visade skisserna. Jag minns att jag satt framför hans skrivbord och svettades medan han långsamt bläddrade igenom våra förslag. När han slutligen la ifrån sig dem och höjde sitt rufsiga gamla huvud för att se på mig kändes det som om det var tyst i en timme. Sen sa han, det här är bra Bradley, bättre än bra, fantastiskt. Vi träffar kunden imorgon eftermiddag, du sköter presentationen. Jag skötte presentationen och när Dagan Läkemedels vice vd fick se bilden på den unga yrkeskvinnan med en burk Fasprin instucken i den uppkavlade tröjärmen blev han alldeles till sig. Tack vare kampanjen hamnade Fasprin läkemedel uppe bland de stora grabbarna, Bayer, Anacin, Bufferin. Och när året var slut hade vi hand om deras hela konto för reklam. Faktureringen, miljonbelopp och högt upp i den ligan dessutom. Jag använde min bonus till att bjuda Ellen på en 10-dagars resa till Bahamas. Vi flög från Kennedy en middag när det ösregnades och jag minns fortfarande hur hon skrattade och utbrast. Kyss med snygging när planet kom upp ur molnen och solljuset fyllde kabinen. Jag kysste henne och paret på andra sidan gången. Ja, vi flög business class. Applåderade. Det var det bästa. Det värsta kom en halvtimme senare när jag vände mig mot henne och fick för mig att hon var död. Det berodde på sättet hon sov. Hennes huvud vilade mot axeln, munnen var öppen och håret hade liksom klistrat fast mot fönstret. Hon var ung, det var vi båda. Men när det gällde Ellen var risken för ond, bråd död en skrämmande realitet. Förr sa man ofruktsam om ert tillstånd, Mrs. Franklin, sa doktorn när han berättade de dåliga nyheterna för oss. Men i ert fall kan er oförmåga att bli gravid faktiskt vara en välsignelse. En graviditet innebär en påfrestning för hjärtat och på grund av en sjukdom som inte behandlades korrekt när ni var barn är ett hjärta svagt. En graviditet skulle kunna riskera ett liv. Hon var inte gravid när vi började resan och den senaste kontrollen hade varit bra, men uppstigningen till flygplanets marschhöjd hade varit rejält skakig och det såg ut som om hon inte andades. Då slog hon upp ögonen. Jag som satt närmast gången lutade mig mot ryggstödet och drog ett djupt andetag. Hon såg förbryllat på mig. Vad är det? Nej, inget. Sättet du såg på bara. Hon torkade sig om hakan. Och gud, dreglade jag. Nej, Jag skrattade, men en stund såg du liksom död ut. Hon skrattade också. Och om jag var det skulle du väl skicka tillbaka kroppen till New York och få ihop det med någon Bahama-mamma? Nej, svarade jag. Jag skulle välja dig i alla fall. Va? Jag skulle aldrig acceptera det, aldrig i livet. Men det måste du göra efter några dagar, sa hon. Jag skulle ju börja lukta. Hon log. Hon trodde fortfarande att det var ett skämt. För hon hade egentligen inte förstått det som doktorn sa den där dagen. Hon hade inte tagit det till sig. Och hon visste inte hur hon hade sett ut när solen sken på hennes vinterbleka kinder, mörka ögonlock och slappa mun. Men jag hade sett och jag hade tagit det till mitt hjärta. Hon var mitt hjärta. Och jag är rädd om det som finns där. Ingen får ta det ifrån mig. Det skulle du inte, sa jag. Jag skulle hålla dig vid liv. Jaså? Hur då? Svart magi? Genom att vägra att ge upp. Och genom att använda fantasin. Kan vi prata om något trevligare nu? Samtalet jag har väntat på kommer omkring 3:30. Det är inte Carlo. Det är vicevärden, Burke Ostrow. Han vill veta när jag tänker komma hem. För råttan som alla känner lukten av finns inte hos Mrs. Warshawski. Den är i vår lägenhet. Ostrov säger att sanerarna måste ge sig av senast 4 för ett annat jobb. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att fixa det som är på tok där inne. Och för övrigt så har ju Carlo inte sett er fru på över en vecka. Bara er och hunden. Jag förklarar att det är fel på mitt luktsinne och Ellen har luftrörskatarr. I det tillståndet skulle hon inte märka om gardinerna brann för en rökdetektorn började tjuta. Lady känner säkert lukten, säger jag. Men för en hund är väl stanken från en ruttnande råtta lika ljuvlig som Chanel nummer 5. Det där fattar jag, Mr. Franklin. Men jag måste ändå be er komma in för att ta reda på vad som är vad. Sanerarna måste komma tillbaka. Ni lär få betala notan och det kommer inte att bli billigt. Jag kan gå in själv med huvudnyckeln, men det skulle faktiskt kännas bättre om ni var. Ja, det tycker jag också, säger jag, för att inte tala om min fru. Ja, försökte ringa henne, men hon svarade inte telefon. Jag hör att han låter misstänksam. Jag har förklarat allt. Det är reklamfolk bra på. Men övertygelseeffekten varar bara omkring 30 sekunder. Hon har nog stängt av ljudet på telefonen. Och den där medicinen hon fick av doktorn gör att hon sover riktigt djupt. När kommer ni hem, Mr. Franklin? Jag kan stanna till 7. Efter det är det bara Alfredo som är här. Hans nedlåtande tonfall antyder att det vore lika bra om jag fick med den där knäppisen att göra. Aldrig, tänker jag. Jag kommer aldrig hem. Jag har i själva verket aldrig varit där. Ellen och jag trivdes så bra på Bahamas att vi flyttade dit. Och jag fick jobb på en liten byrå. Jag gör reklam för specialkryssningar, partyrea på stereoanläggningar och snabbköpspremiärer. Allt det här med New York, det är bara en dröm. En sån som jag kan fly från när som helst. Mr. Franklin, är ni kvar? Visst, jag funderade bara. Jag har ett möte som jag absolut inte får missa, men ni kan väl möta mig i lägenheten vid 6-tiden? Ska vi säga i entrén, Mr. Franklin, så åker vi upp tillsammans. Med andra ord, jag tänker inte ge något försprång, Mr. Reklamgeni, som kanske har mördat sin fru. Jag funderar på att fråga honom hur han kan tro att jag skulle kunna hinna före honom till lägenheten och göra mig av med Ellens kropp, för det är det han tänker. Det är kanske inte just mord han tänker på i första hand, men tanken finns där någonstans i hans hjärna. Kanske tror han att jag skulle använda servicehissen och packa in hennes kropp i vindskontoret. Eller kanske kasta ner den i nedkastet till sopförbränningen. Gör det själv, kremering. Entrén blir kanon, svarar jag. 6 eller 15 om jag har tur. Jag lägger på luren och går mot hissarna. Jag måste gå förbi fikarummet för att komma dit. Billy står lutad mot dörrkarmen och dricker en läsk. Vart är du på väg? Hem. Ellen ringde. Hon mår inte bra. Ska du inte ha med dig portföljen? Nej. Jag tror inte att jag kommer att behöva portföljen på ett tag. Jag kommer troligen aldrig mer att behöva den. Jag arbetar med det nya upplägget för läkemedlet så länge, säger Billy. Det kommer att bli en vinnare. Säkert, svarar jag och menar det. Billy kommer snart att börja klättra. Och det är bara att lyckan ska ha honom. Nej, jag måste sno mig. Visst, jag fattar. Hälsa så gott. Han är 24. Han fattar inget. För några år sedan fick jag en nyckel till serviceingången till vår lägenhetskoncept, till vårt lägenhetshus. Jag fick den av Carlo. Det här hände på hösten förra året i september eller oktober. Och jag började gå den vägen ibland. Carlo bad aldrig att få igen nyckeln och jag lämnade aldrig tillbaka den. Vi glömde väl bort det. Av den anledningen ger jag inte taxichauffören min adress utan ber honom släppa av mig vid kvarteret efter. Jag betalar och ger rikligt med dricks. Det är ju bara pengar. Och sen går jag in i gränden bakom huset till serviceingången. Först fungerar inte nyckeln och jag blir skräckslagen, men jag vickar lite på den och då går den att vrida om. I servicehissen hänger bruna, vadderade flyttremmar på väggarna. En föraning om isoleringscellen de kommer att sätta mig i, tänker jag. Men jag överdriver förstås. Jag lär få ta tjänstledigt från kontoret och det jag har gjort kan säkerligen få mig vräkt, men... Ja, vad är det jag har gjort egentligen? Eller snarare, vad är det jag har hållit på med senaste veckan? Hållit henne vid liv, svarar jag när hissen stannar på femte våningen. För jag skulle inte stå ut med att hon var död. Hon är inte död, säger jag till mig själv. Hon är bara lite krasslig. Jag låser upp lägenhetsdörren. Luften står stilla och det är varmt. Men jag känner ingen lukt. Det är i alla fall det jag intalar mig. Och fantasi räknas också. Älskling, jag är hemma, ropar jag. Är du vaken? Mår du bättre? Det verkar som om jag glömde stänga sovrumsdörren innan jag gick i morse. För Lady kommer utslinkande. Hon slickar sig om nosen och ser skuldmedvetet på mig. Sen rullar hon iväg till vardagsrummet med svansen mellan benen. Hon ser sig inte om. Älskling! Ellen! Jag går in i sovrummet. Fortfarande är det bara de där ljusgrå hårfjunen och konturerna av hennes kropp under täcket som syns. Täcket är lite skrynkligt och jag tänker att hon har nog varit uppe, kanske för att ta en kopp kaffe, och sen återvänt till sängen. Förra fredagen när jag kom hem andades hon inte och sen dess har hon sovit mycket. Jag rundar sängen till hennes sida och får syn på handen som hänger ner. Det är inte mycket mer än skelettet och några köttslamsor kvar på den. Jag tittar på den och tänker att det finns två sätt att se på saken. Å ena sidan måste jag nog ta bort hunden, fast det är faktiskt Ellens hund. Lady gillade henne bäst. Å andra sidan kan man tolka det som att Lady försökte väcka Ellen och ville gå till parken. Kom med, nu leker vi. Jag stoppar in det som är kvar av handen mellan lakanen så att den inte blir kall. Sen viftar jag bort några flugor. Jag kan inte påminna mig att jag någonsin sett flugor i vår lägenhet förut. De måste ha känt lukten av den där döda råttan som Carlo pratade om. Kommer du ihåg Billy? Frågar jag. Jag hjälpte honom att hitta en ny vinkel på det där reklamprojektet och jag tror att han kommer att fixa det. Inte ett ljud från Ellen. Du kan inte vara död, säger jag. Det är oacceptabelt. Inte ett ljud från Ellen. Vill du ha kaffe? Jag kastar en blick på klockan. Något att äta. Vi har kycklingsoppa. Bara sån där på påse, men den är inte så tokig när den är varm. Vad säger du, Ellen? Inte ett ljud från Ellen. Visst, säger jag. Visst, det är ingen fara. Kommer du ihåg när vi åkte till Bahamas, gullet? När vi snorklade och du var tvungen att sluta för att du grät. Och när jag frågade dig varför så sa du. För att det är så vackert alltihop. Nu är det jag som gråter. Är du säker på att du inte vill stiga upp och röra på dig lite? Jag öppnar fönstren, släpper in lite luft och sol. Inte ett ljud från Ellen. Jag suckar och stryker undan hårfluffet. Visst, säger jag. Sov några timmar till du. Jag sitter här hos dig. Och så gör jag det.